Så var det torsdag igen och jag hälsar alla lyssnare välkomna till torsdagstimmen den 21 september. Sture Djupenström heter jag som finns i studion och idag så ska vi ta och höra lite grann om beredskapsveckan som äger rum nästa vecka, vecka 39. Det är ju en nationell sån här beredskapsvecka, men det är första gången som Nacka kommun är med och vi ska höra vad som händer då. Sen ska vi ta och lyssna lite grann på inslag från den här temadagen som ägde rum här i tisdags den 19 på Bofolkets hus om trygghet för seniorer. Det var en mycket, mycket uppskattad tillställning med också otroligt mycket folk. Närmare 120 personer lär ha varit där under eftermiddagen då. Så vi ska höra lite grann ifrån den temadagen. Välkomna! Ja, nästa vecka, alltså vecka 39, då är ju den så kallade beredskapsveckan som arrangeras årligen utav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Och den syftar ju till att få människor lite motståndskraft inför kriser och annat. Och beredskapsveckan körs ju alltid vecka 39, men i år är det första gången som Nacka kommun är med. Så därför lockade jag ner hit Henrik Ahl som är, ja nu vet jag inte, du får nästan tala om vem du är.
Ja men tack, ja men helt kort så är jag stabschef i Nacka kommun och då ansvarar jag i det uppdraget för alla trygg- och säkerhetsfrågor i kommunen förutom IT-säkerhet som ligger på en annan plats i vår organisation.
Och som sagt, det är första gången som kommunen är med och i den här. Vad kommer det att hända under den här veckan 39?
Ja, tack. Jag tänkte bara kort säga det också. Varför har Nacka kommun inte varit med tidigare? Och man kan väl säga att den här beredskapsveckan har ju inte haft samma tyngd tidigare. Och det är ju det förändrade och försämrade säkerhetsläget i Sverige som har gjort att den här typen av aktiviteter har blivit viktigare. Både för oss som kommun och offentliga aktörer men också i privata näringslivet och för oss som medborgare. Så att det är liksom bakgrunden till att vi går in och gör en liten satsning i år. Primärt handlar det om tre saker för oss. Vi inleder beredskapsveckan nästa vecka. Då har vi en så kallad skrivbordsövning med ledningsgruppen, tjänstemannaledningen Nacka kommun. Och då kommer vi att öva på avbrott i vattentillförsel. Och fördelen med sådana här skrivbordsövningar är att även om man inte övar skarpt så att säga, så kommer du att upptäcka saker som vi behöver ordna till. Det kan vara någon bristfällig rutin, det kan vara någon tanke som inte tänkt förut. Så man kan få ut väldigt mycket av en sån här övning. Så det är, men den är ju mer intern. Och sen har vi två huvudaktiviteter som är riktade till Nackaborna. Och först nu på måndag den 25 mellan 18 och 21 så har vi en föreläsning om hemberedskap. Det vill säga hur kan jag som Nackabo förbereda mig för eventuell kris. Och då finns det ett anmälningsformulär och jag säger det lite kort. Det är nacka.se/beredskapsveckan. Nacka.se/beredskapsveckan. Där kan man anmäla sig och det är i anslutning till Nacka Aula i Nacka gymnasium klockan 18-21, alltså på måndag. Och sen på lördag den 30 september, då öppnar vi upp ett skyddsrum som kommunen äger som ligger nere i Finnboda Varvsväg jämte Fogia. Och där är det drop-in mellan klockan 10 och 14 och då kan alla nyfikna Nackabor uppleva hur ett skyddsrum ser ut, vad det innehåller och vilken typ av funktion som finns där. Vi kommer också ha Nacka Energi och Nacka Vatten Avfall som har med sig reservkraftsutrustning och nödvattenbehållare. Och Länsstyrelsen kommer också vara där och berätta om sitt arbete kring krisberedskap. Vi kommer också ha en del information på plats. Om man är tvungen att gå ner till ett skyddsrum, vad ska man då ha med sig för saker som medborgare? Så det är det.
Om vi backar nu till den här föreläsningen, det är ju 3 timmar. Det förväntas väl komma fram många saker där?
Ja, och dels så tänker jag att det är, när det är så långt så behövs det lite pauser. Men, ja. Men det är klart att det här är ju ett ämne som väcker en hel del frågor. Om man är ovan vid att fundera kring hur jag ska vara förberedd hemma för eventuell kris, så är det här ett ypperligt tillfälle att ställa frågor. Så jag tänker att det finns ganska mycket utrymme för det. Och sen är det ju olika saker man behöver gå igenom. Vilken typ av medicin eller utrustning skulle du behöva ha hemma? Hur förvarar man vatten? Vad gör man om strömmen går och är borta mer än ett dygn till exempel? Så att det är ju rätt många olika typer av situationer som man behöver gå igenom.
Vem kommer att hålla i den här föreläsningen?
Det är försvarsutbildarna.
Okej. Okay. Mm. Och som sagt, det ska man anmäla sig till om det blir för många då? Vad händer då? Kommer man att göra om den eller?
Jag tänker att då får vi lösa det på plats. Det blir ett angenämt problem.
Ja, just det. Ja.
Men det var jättebra att du ställde frågan. Det är ju dessutom så att det är ett anmälningsformulär, så kommer vi ju veta hur många som kommer. Mm. Och är det så att det bara är några stycken över maxantalet, då kommer man ju kunna hantera det. Skulle det bli ett jätteintresse, då får vi nog försöka erbjuda tillfälle till, tänker jag.
Det här med kriser, det är ju på något sätt som att många förknippar ju det med, i värsta fall, ett krig då. Men det finns ju andra kriser. Du har nämnt om det skulle bli elbrist eller vattenbrist och sånt här. Och du har nämnt nu då att det kommer att övas lite grann i alla fall till vattentillförseln. Men det finns ju massor med såna här saker. Snö och väder.
Större trafikolycka, bränder.
Just det, finns ju massor med såna här
100-årsregn.
Ja, just det.
Ja. Oljeutsläpp.
Ja då. Hur ingår det i någon sån här krisberedskap som kommunen övar eller har strategier för?
Ja, det där är en jättebra fråga. Som kommun så är vi skyldiga att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. Och det innebär att våra verksamheter, de ska fundera på vad är det för typer av sannolika kriser som vi kan råka ut för. Alltså vilka typer av scenarier skulle kunna vara, till exempel om man jobbar i en skola eller om man jobbar inom äldretjänsten. Jobbar man inom äldretjänsten, då skulle man kunna tänka sig, eller äldreomsorgen, då skulle man kunna tänka sig att man behöver öva på värmebölja. Alltså vad gör vi om det blir väldigt varmt för våra äldre i kommunen? Jobbar man på en skola så kan det ju tyvärr handla om att man måste öva på pågående dödligt våld eller en skolskjutning eller liknande. Och då är det våra verksamhetens ansvar att öva de här olika tänkbara scenarierna. Och i arbete med risk- och sårbarhetsanalys, då handlar det om att identifiera då, vad kan vi se för risker och vad finns det för scenarier som vi kan bli utsatta för, och hur ska vi säkerställa att vi kan bedriva normal kommunal verksamhet även om de uppstår. För det är ju det som är vårt uppdrag som kommun, det är ju att fortsätta vara kommun även om det blir kris.
Mm.
Sen så kan jag villigt erkänna att vi behöver öva mer för att fina dokument spelar inte så stor roll när väl krisen kommer. Tack och lov så har vi ju fått öva lite. Det är ju inte under några roliga förhållanden, men under pandemin till exempel. Det var ju en skarp kris som vi fick öva i 2 år. Så att vi ska öva mer, och vi ska också kommunövergripande ta fram en lite bättre struktur för hur vi övar. Så att det finns bättre stöd för våra verksamheter att öva själva.
Det här med att använda ideella krafter i såna här, jag tänker mig, som kan ingå i en sån här riskanalys. Plan då, och framförallt övningstillfällena. Finns det någon tanke att liksom öppna upp för medborgare att på något sätt medverka i någon sorts situation?
Nej, men det finns ju olika typer av övningar. Alltså om man tar man kan ju ha en väldigt verklighetsbaserad övning. De kan man ju se ibland, till exempel när polisen eller räddningstjänsten utövar. Det är ju en typ av övning, och då är det ju, då till exempel då använder man ju skademarkörer, till exempel att folk som spelar skadade vid en trafikolycka till exempel får öva. Så det är ju en typ av övningar till det här som jag pratade förut, att man har en workshop eller en skrivbordsövning då. Och jag tänker att vi behöver öva hela spektrat, och skulle vi öva då att vi är ute i Nackasamhället, då är det ju mycket möjligt att man kommer att ta hjälp av till exempel Nacka Värmdö räddningssällskap eller andra ideella krafter för att bemanna upp en sån kris. Det man ska veta också är att de flesta kommuner i Sverige idag, de har ju någonting som kallas för trygghetspunkter. Alltså en punkt där du kan vända dig som medborgare för att kunna ladda en mobiltelefon eller för att kunna få tag på rent vatten och annat. Och det skulle man också kunna tänka sig att öva, att man öppnar upp ett antal trygghetspunkter då med bemanning till exempel. Så. Och då skulle man kunna använda medborgare för att öva att vara medborgare och komma dit och vilja ha hjälp till exempel. Så det finns många olika tillfällen där man skulle kunna involvera Nackaborna. Sen ska man veta att en övning är ju väldigt resurskrävande, så det gäller liksom att hitta bra saker att öva på och göra det på ett klokt sätt.
Jag tänker så här, folk ringer väl och frågar en massa, kanske inte jämnt, men när det drar till i något sammanhang. Har kommunen beredskap för att liksom ta emot alla samtal och funderingar och frågor? Och så?
Ja, alltså man kan ju säga att det är ju graden av kris som avgör hur så här nerringda vi blir i kommunen. Och man kan säga under de två första veckorna när Ryssland invaderade Ukraina, alltså från den 24 februari och de första två veckorna efter, då var det rätt mycket samtal som handlade om skyddsrum och som handlade om de här som vi kallar Hesa Fredrik då, eller viktigt meddelande till allmänheten. Så att frågorna kommer ofta i anslutning till att det är kris eller potentiell kris. Så det är ju inget som vi har löpande. Och då har ju vi en bemanning som åtminstone vid de tillfällena har kunnat hantera de antal samtal som kommer. En del mejlar ju in också såklart.
Vi får se då vad beredskapsveckan för med sig. Det kanske kommer fram några nya skojiga idéer om saker och ting.
Ja, jag tänker också att båda de här tillfällena, både den här föreläsningen om hemberedskap och att vi öppnar upp skyddsrummet, kan ju möjliggöra för nyfikna och vetgiriga och förslagsgivande Nackabor att komma med inspel. Är det inte bra man övar det här, eller är det inte bra man tar hjälp med det här, och hur funkar detta? Så förhoppningsvis så kommer vi också ha med oss någonting tillbaka, att vi inte bara ger ut utan att vi också får någonting hem som vi kan jobba med.
Vad bra, tack för att du kom.
Ja, tack så mycket.
Det var alltså Henrik Ahl, stabschef i Nacka kommun, som berättade lite grann om vad som händer i alla fall i kommunen nästa vecka, vecka 39. För ordningens skull ska jag bara säga att ni som är intresserade att gå på den här föreläsningen, så är det inte Nacka gymnasium, utan den här föreläsningssalen ligger alltså mitt emot där man går in till Nacka aula. Istället för till vänster så går man höger om man kommer från simhallshållet till. Blir det mycket folk så kanske man funderar på att göra om den här föreläsningen. Ja, apropå teman. Nu ska vi ta och förflytta oss till Bofolkets hus. Och i tisdags, den 19 september, då arrangerades det en temadag kring ämnet trygghet för seniorer. Och det handlar ju inte bara om senior, utan det är trygghet för alla naturligtvis, så det är lika intressant. Här pratade man lite grann om trygghet, vad det är för någonting, och om den här trygghetsmätningen som har genomförts och lite resultat ifrån det. Det stora ämnet blev väl ändå bedrägeribrotten. Och vi ska höra en representant från Handelsbanken som berättar om olika teman eller olika, vad ska vi säga, inriktningar på bedrägerier. Det är allt ifrån telefon till sociala bedrägerier. Men det är värt att lyssna på det här, för här finns det mycket kunskap.
Hej allihopa, jag heter Karin och jag jobbar också jag på Handelsbanken. Jag jobbar med utbildningsfrågor och med kunskapsspridning inom bland annat bedrägerier. Jag är jätteglad att jag får vara med er idag. Även om jag inte är där fysiskt så kan man ju ändå göra den här typen av lösningar nu med digitala lösningar. Och digitaliseringen är lite något som vi ska komma in på idag. Jag tänkte att jag ska presentera min lilla fina presentation här. Vi har ganska mycket material, eller jag har mycket material att dela med mig av till er. Jag tänker att vi kan samla ihop frågorna till slutet när jag har pratat klart. Det brukar dyka upp frågor. Och någon av organisatörerna där får väl stoppa mig ifall jag försvinner ur bild eller om ni inte hör eller något annat. Ämnet idag är som sagt bedrägerier och hur vi kan skydda oss. Jag tänker att många av er har sett den här bilden. Den är ju från den bankgemensamma kampanjen Svårlurad som är aktiv just nu. Den gick även tidigt i våras. Och det här är ju ett initiativ taget av Svenska Bankföreningen i syfte att motverka bedrägerier och sprida just kunskap om hur bedrägerier går till och hur man skyddar sig. Jag tänkte idag att vi går igenom en liten lägesbild av hur bedrägerierna ser ut i Sverige idag. Hur de vanligaste bedrägerierna ser ut och hur man skyddar sig mot dem. Och lite grann kort om hur bankerna jobbar. Och efter idag så hoppas jag att ni har lärt er att känna igen de vanligaste bedrägerierna. Hur du själv kan skydda dig. Och lite tips om vad du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad om bedrägerier och säkerhet. Ja, om vi tittar på hur det ser ut idag avseende bedrägerier så har vi ju i Sverige gjort en digitaliseringsresa utan dess like. Man får nog säga att vi ligger i framkant i Europa och kanske även i världen när det gäller digitalisering av ja, allt. Vi gör dina bankärenden via datorn. Jag som har barn, jag får göra alla skolaktiviteter via datorn. Ska du in på Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, allting sker via datorn idag. Och detta har ju öppnat upp för bedragare att även nå ut på den plattformen, alltså via de digitala kanalerna. En positiv aspekt är ju att de fysiska rånen, bankrånen, vanliga fysiska rån och värdetransportrån har minskat kraftigt under den här perioden. Men bedrägerierna idag som vi ser, de drabbar alla typer av ålderskategorier och människor, men framförallt äldre. Digitaliseringen har ju också inneburit att enskilda individer får ett ökat ansvar för att skydda sina banktillgångar. För du har ju banken i hemmet idag, via din dator eller din telefon. Det gör ju också att individen blir mer beroende av digitala lösningar som man kanske inte alltid känner att man behärskar. Samtidigt så blir tekniken allt säkrare och bedragarna försöker hitta nya sätt att komma åt pengarna. Och då riktar de in sig på individen. Så här finns ju en sårbarhet. Vi ser att brottsvinsterna i Sverige idag är enorma. Och från bedrägerier enbart så uppgick brottsvinsterna till 5,8 miljarder svenska kronor 2022. Detta är en siffra vi fått av polisen. Detta innebär en ökning av brottsvinsterna från bedrägerier med 26% från föregående år. Och man säger också att brottsvinsterna från bedrägerier överstiger brottsvinsterna från narkotikaförsäljningen i Sverige. Polisen har också kommit ut med flera rapporter som tydligt visar att bedrägeribrotten är direkt kopplade till den organiserade brottsligheten och till skjutvåldet vi ser idag i Sverige. Om vi tittar lite på den här statistiken som är från Brå, Brottsförebyggande rådet, så ser vi på grafen längst till vänster att anmälda bedrägerier uppgick till cirka 200 000 polisanmälda bedrägerier. Tittar man på den kurvan ser man ju också att den slutar lite neråt och det verkar ju positivt. Det som hände 2019 var att det blev lagkrav på tvåfaktorsautentisering när det gäller kort. Ni vet det här krångliga momentet när man ska handla med sitt kort online och man måste godkänna med bank-ID eller man måste godkänna med sin säkerhetsdosa. Det momentet gjorde att kortbedrägerierna minskade drastiskt. Men det gjorde också att bedragarna var tvungna att hitta nya sätt att komma över pengarna. Så även om kortbedrägerierna har minskat så har andra typer av bedrägerier ökat, som social manipulationsbedrägerier, när bedragaren manipulerar sitt offer. Vi ska titta lite mer på det sen. Och brottsvinsterna från den typen av brott är mycket högre än de här kortbedrägerierna, som oftast var mindre summor här per ärende. Om man sedan tittar på graferna till höger så ser vi att en jämförelse mellan uppklarade bedrägerier och andra ekobrott som bokföringsbrott, skattebrott, bidragsbrott. Bedrägerikurvan finner ni längst ner. Uppklaringsgraden för bedrägeribrott är 3%. Det är inte så högt. Så det är inte så konstigt heller att kriminella ägnar sig åt bedrägeriverksamhet. För det är lukrativt och det är ganska riskfritt för att åka dit. Och straffskalan är inte särskilt hög heller för bedrägeribrott. Så det är ju en trevlig verksamhet att ägna sig på om man vill tjäna lite snabba pengar. Nu i september så kom Brottsförebyggande rådet Brå ut med en ny rapport. Den heter Bedrägerier mot privatpersoner och den kan man ju läsa. Den finns på deras hemsida, man vill lära sig lite mer. Den omnämner bland annat telefonbedrägerier som en väldigt oroväckande trend. Och telefonbedrägerier är ju en form av social manipulationsbedrägerier som vi kommer prata mer om här. En sak som de har plockat ut är sårbarheter. Sårbarheter i vårt samhälle och sårbarheter hos potentiella brottsoffer som kan bidra till att göra bedrägerier lättare. Och jag tänkte att vi ska titta på de här karaktärsdragen då. Sårbarheter hos potentiella brottsoffer. Och så får ni se ifall det är någonting ni känner igen hos er själva. Så, sårbarheter hos potentiella brottsoffer. Digital okunskap och ovana. Stress. Brist på kritiskt förhållningssätt, riskbenägenhet, spänningsbehov, girighet, desperation, ensamhet samt behov av bekräftelse, förståelse, närhet och kärlek. Sen väljer Brå att plocka ut just digital ovana, stresskänslighet och brist på kritiskt förhållningssätt som sårbarheter som är särskilt förknippade med äldre personer. Alla de här egenskaperna är ju högst mänskliga och vi besitter nog dem i en eller annan form. Men det är också de här vägarna in som bedragaren hittar. Nu ska vi prata lite om social manipulation och hur det går till. För om ni får koll på det här, då kan ni inte bli lurade. Så social manipulation, som är den nya typen av bedrägeri, till exempel i telefonbedrägerierna. Då utnyttjar bedragaren sin manipulativa förmåga genom att ta kontakt med sitt offer. Man hittar på en historia och sen lurar man offret att uppge svarskoder från till exempel bankdosan, känslig information eller använda sitt bank-ID på ett sätt som man inte ska. Nyckeln för bedragaren att lyckas är alltså att förmå offret, den utsatta, att öppna dörren genom att exponera sig på något sätt. Det vill säga att om du inte hjälper till så kommer inte bedragaren lyckas. Hur går bedragaren tillväga för detta sociala manipulationstillvägagångssätt? Jo, bedragaren är ofta förberedd. Vi lever i ett öppet samhälle, vi har en offentlighetsprincip. Det är lätt att kolla upp namn, adress, personnummer. Du kan via Skatteverket kolla din taxerade inkomst. Många av oss har också sociala medieprofiler där vi har mycket information om oss själva och våra familjeförhållanden. Allt detta kan ju användas av en bedragare för att skapa trovärdighet när de kontaktar dig. Att de redan känner till så mycket om dig. Det ska också tilläggas att det finns en svart marknad för den här typen av information. Där man då kan handla med uppgifter. Till exempel kapade kortnummer på någon sajt och så vidare. Sen så skapar man då ett kontakttillfälle. Och idag har vi väldigt många olika kanaler att skapa kontakt. Så det kan vara via telefon, sms, chat, e-post eller vanligt brev. Också fysiska besök. Som sagt, bedragaren utger sig för att komma från en trovärdig avsändare eller källa eller företag eller myndighet. Det kan alltså röra sig om polisen eller banken, kreditinstitut, posten. De är väldigt påhittiga och anpassningsbara. De anpassar sig efter omvärlden. Till exempel, under pandemin så såg vi ju att bedrägerier ökade där bedragaren utgav sig att ringa från en vaccinationscentral, vårdcentral, 1177. Och på så sätt försöka få kunderna att öppna sina bank-ID:n. Man hittar på en historia om att vi ska hitta en vaccinationstid till dig nu. Eller nu är det bråttom för det finns bara en enda tid kvar för dig att vaccinera dig och så vidare. Senare så har vi utbetalning av elstöd. Då jag plötsligt skedde det bedrägerier där bedragarna utgav sig för att vara från energibolag till exempel. Och vill komma åt kontonummer eller kortnummer så de kunde sätta in pengar till den. I kontakten så presenteras en situation som kräver ett agerande. Och sen i själva utförande. Då presenterar man ofta då en situation som kan vara lite stressig på ett sätt som man inte tänker riktigt klart som är utsatt. Och bedragaren då som är väldigt trovärdig erbjuder sin hjälp. Men jag kan koppla dig till säkerhetsavdelningen. Vilken är din bank? Men jag kopplar dig dit. Jag kan koppla dig till polisen så får du prata med en polis. Eller att de hjälper till själva. Och vad som händer då är att de ofta försöker få dig att kanske ladda ner en programvara på datorn. De kan skicka en länk till dig. Klicka på den här och ladda ner detta så ska jag hjälpa dig att se över problemet. Det kan också ske på mobilen. De kan be dig filma den här QR-koden från BankID, den här lilla rutan som man ska scanna med sin QR-läsare. Sen finns det ju också ett scenario där bedragaren ringer och säger sig ringa från polisen. De kan presentera en situation som att vi vet att det just nu pågår mycket inbrott i ert område. Och nu kommer vi runt och samlar upp värdesaker och håller dem i säkert förvar tills vi har kommit till rätta med det här problemet. Och så kan du ringa på en civilpolis till exempel och samla ihop. Och så lämnar då offret över kort, kod och smycken, klockor och så vidare i detta scenariot. Just den typen av fysiska hembesök drabbar mest våra äldsta. Och då pratar jag om 85 år och uppåt. Det kan givetvis ske för yngre också. Men det är viktigt att vi alla känner till dem så vi kan prata om det i den här typen av forum, men också med familjemedlemmar, med våra vänner och våra grannar. Och till slut då, i avslutet av bedrägeriet, så förmår man då den utsatta då, som i exemplet ovan eller innan, ge ifrån sig sina värdesaker eller utföra en transaktion, en swish, eller att man godkänner någonting som faktiskt skapar ett nytt mobilt bank-ID hos bedragaren till exempel. Några andra exempel på vad bedragaren säger sig representera eller hjälpa till med då är till exempel att ge tillbaka pengar som du blivit lurad på vid tidigare bedrägeri. Eller att du har vunnit pengar som du ska få ta del av om du lämnar ut dina kontouppgifter. Eller att din dator har fått virus. Det finns oändliga idéer och resurser när det gäller påhittighet för bedragarna. Det finns några bra sätt som man kan skydda sig som faktiskt är väldigt enkla. Och det här är tre tips från Säkerhetskollen och det är Stöldskyddsföreningens sida mot bedrägerier. Så det här är Stöldskyddsföreningens tips, de tre L:en. Jag tycker de är så himla bra för de är lätta att komma ihåg. Lägg på luren, lämna aldrig ut, logga aldrig in. Och jag vet att ni har hört det här. Men när man är i situationen att någon ringer upp en, då blir man väldigt ställd. Så jag upprepar dem igen och ni kan mumla dem tillsammans med mig så ni är med. Lägg på luren, lämna aldrig ut, logga aldrig in. Lägg på luren, det säger sig självt. Lägg på luren vid minsta osäkerhet, oro eller misstanke om ett potentiellt bedrägeri. Började skava lite i magen, släng på luren. Var inte artig och fortsätt lyssna. Säg tack så mycket, klicka. Sen gör ni er egen undersökning så att ni kanske ringer då banken på ett nummer som ni själva letar upp. Inte ringer tillbaka på det numret som ni just blev uppringda från. Det är lägg på luren. Lämna aldrig ut personliga uppgifter, lösenord eller koder till någon som ringer upp dig eller via sms eller mail. Och med koder så menar jag inte bara de där som man tvingas att komma ihåg och som man har uppskrivit någonstans på ett hemligt ställe, utan koder är de svarskoder som man får tillbaka i sin säkerhetsdosa. Och det är även de här QR-koderna, fyrkanterna som man ska scanna för att komma in på banken. Det är också koder som man aldrig ska lämna ut. Logga aldrig in. Blir ni uppmanade av någon i ett telefonsamtal som har ringt upp dig att använda ditt bank-ID, gör inte det. Logga inte in på banken. Så, de tre igen. Lägg på luren. Lämna aldrig ut. Logga aldrig in. Det blir förhör på dem sen. Sen tycker jag också att man ska ha med sig att när man får den här oroskänslan i magen och man inte riktigt vet vad man ska göra, prata med någon, prata med en vän, en familjemedlem, en granne, någon i din förening, och få lite rådgivning. Ja, vad tycker du? Hur låter det här? Hur börjar jag göra vidare? För att man kan bli lite ställd när man får den här typen av samtal. Lägg på luren, lämna aldrig ut, logga aldrig in. Det finns ju också sms-bedrägerier. Och de har florerat väldigt mycket nu på sistone. SMS-bedrägerier är också en form av telefonbedrägerier. Och här ser vi ett exempel som ser ut att komma från BankID. Bedragaren kan skicka ut massor av sms till tilltänkta offer. För de kan använda en programvara som ger bedragaren möjlighet att styra vilken avsändare sms ska ha. Så det kan se ut att det kommer från BankID fast det inte gör det. Som sagt att sms-bedrägerier är... Vi ser ett uppsving av sms-bedrägerierna just nu. Det är också en form av telefonbedrägerier. De här från BankID eller som låtsas vara från BankID är väldigt vanliga. Bedragare kan skaffa sig mjukvaruprogram som gör att de kan skapa en avsändare som härmar en riktig avsändare. Och våra smarta telefoner kan inte särskilja den riktiga avsändaren och den falska avsändaren. Så de kan sortera in ett meddelande från din bank i ditt banks flöde. I sms så finns det antingen länkar eller telefonnummer som man uppmanas då att antingen klicka på eller ringa. Om man ringer ett telefonnummer så kommer man ju fram till en bedragare som utger sig då för att representera avsändaren av sms:et och som då ska hjälpa en att kanske förnya sitt BankID. Det kan ju också vara så att man behöver klicka på en länk och då kan man komma till en sida där man kanske ska uppge sina kortuppgifter av en eller annan anledning. Det kan också vara så som vi hade i somras, då hade vi väldigt många BankID-sms där man skulle verifiera då via en länk och länken ledde till en falsk BankID-hemsida. Och de efterfrågade personuppgifter som namn, adress och banktillhörighet, men inget annat. Det var ingenting att du skulle skicka iväg pengar eller så. Och vi misstänker ju att den typen av informationsinsamling används i ett senare skede. Att en bedragare några månader senare kan ringa upp dig och säga: ja, men vi ringer det här från Nordea eller SEB eller Handelsbanken, vilken bank man nu har uppgett att man tillhör. Så har man liksom en informationsunderlag som bedragare för att stärka sin egna trovärdighet mot sitt offer. Jag går vidare här då ifrån. Ni kanske kan se de här även om ni inte hörde mig, men jag läser de här igen för det finns olika typer av sms-bedrägerier. Det första står det: hej, vi har upptäckt oväntad aktivitet på ditt bankkonto. Kontakta oss på, och så ett telefonnummer när man ska ringa upp. Vänliga hälsningar din bank. Grattis i efterskott, du har ett paket som väntar på dig. För att bekräfta upphämtningsplats, klicka här. Och så en länk. Och så sista sms:et här: anmäl ditt bankkonto, få skatteåterbäringen utbetald redan i mars. Logga in på. Och så ser det ut att komma från Skatteverket. Och här är det ju jättelätt att värja sig. Klicka inte på länken i sms och ring inte upp. Det kanske inte alltid är så enkelt. För kanske undrar man ändå, men jag väntar ju på ett paket. Det kan ju, är det här äkta eller falskt? Ja, men gör en helhetsbedömning av rimligheten. Har du vunnit på lotto? Har du varit med i ett lotteri? För annars finns det ingen anledning att klicka på någon länk. Måste du verkligen lämna ut dina kortuppgifter för att du ska få pengar? Nej, det är inte rimligt. Så läs igenom sms'en noggrant. Är det rimligt? Var också uppmärksam på språket och på länkarnas adresser. De kan vara lite luriga. Och klicka inte på länkar generellt skulle jag säga. Och ring inte upp nummer i sms. Kontrollera numren själv på hemsidan. Jag skulle vilja passa på nu när jag har er här och prata om två andra sorters bedrägerier. Vi har ju många olika sorters bedrägerier. Och de här telefonbedrägerierna vi har pratat om nu är ju väldigt vanligt förekommande. Särskilt mot äldre. Men det finns även andra bedrägerier som framförallt drabbar äldre som vi inte pratar kanske lika mycket om. Och då har jag tänkt att jag skulle förklara lite grann om investeringsbedrägerier och romansbedrägerier. För det här är två typer av bedrägerier som har ganska många gemensamma nämnare. Till exempel, de pågår under lång tid oftast, ibland flera år. Bedragarna tar tid på sig att bearbeta sina offer. Den utsatta upplever att den har en nära relation med då bedragaren. Och den utsatta vill oftast inte kännas vid att den har blivit lurad. Överföringssummorna är oftast små och blir större och större med tiden. Och när den utsatta väl kommer till insikt om att det här är ett bedrägeri, jag är lurad, så är det oftast förknippat med skamkänslor, skuld och obehag. Jag ska berätta lite bara om investeringsbedrägerier och hur de funkar. För investeringsbedrägerier är ju att du luras och gör en investering. Men det är ingen investering överhuvudtaget. Syftet är bara att skicka pengar till de kriminella fickor. Det börjar oftast med en annons. Och bilden här uppe till vänster, vi ser en bild på Skavlan, vi har Forsberg. Vi ser andra som förekommer i de här annonserna. Benny Andersson, Leif G.W. Persson, Greta Thunberg. Ofta profiler som har hög trovärdighet. Kändisarna är inte med på de här annonserna, ska tilläggas. Jag har även sett den med kungen. Det var i och för sig en brittisk annons, också ett investeringsbedrägeri-annons. Men syftet med de här annonserna är ju att pocka på ens nyfikenhet. För det är många som är nyfikna på framförallt bitcoin och kryptovaluta idag. Det är både män och kvinnor som drabbas, men vi ser att det är övervägande äldre män som drabbas av investeringsbedrägerier. Så vad man gör då är att man anmäler intresse på en sån här annons. Jag skulle gärna vilja veta mer. Och så kanske det enda man lämnar ut är egentligen kanske telefonnummer eller en e-postadress. Och så får man ett e-mail eller ett telefonsamtal. Bedragaren säger sig då vara representant för ett företag eller en valutamäklare eller rådgivare då, finansiell rådgivare. Bitcoin, som jag sa, är det vanligaste förekommande att man då ska investera i, men även andra typer av valutahandel. Det blir ganska snabbt intensiv kontakt, ofta daglig kontakt. Man blir presenterad med hemsidor som visar fantastiska grafer om hur ens investeringar går. Man kan få kontoutdrag skickade till sig och så vidare. Ofta så innebär det också att man delar med sig av sin skärm, alltså att man får sin dator fjärrstyrd då för att den här rådgivaren ska visa en eller hjälpa en på ett eller annat sätt. Om man vid ett senare skede vill dra sig ur så kan det även då komma hot om rättsliga konsekvenser för att man har skrivit under någon form av kontrakt då som man inte riktigt har förstått sig på och att det ska bli väldigt kostsamt och så vidare. Det är vanligt att investeringsbedrägerier pågår i flera år. Det är också vanligt att den som en gång har blivit utsatt för investeringsbedrägeri blir kontaktad flera år senare. Då blir man kontaktad av kanske en advokatfirma i Storbritannien som säger sig att de har lokaliserat de där pengarna du blev lurad på för några år sedan och ska hjälpa en att återfå dem. Och så fortsätter bedrägeriet. Många belånar sig för att bekosta de här investeringarna. Dels från vänner, dels snabblån. Man kan belåna sitt hus för att få loss pengar. Som sagt, det är vanligt att man blir återkommande lurad i den här formen av bedrägeri. Eftersom man har investerat så mycket så kan man inte tro på sin investering. Och det är väldigt svårt att slå sig fri från detta. Återigen, investeringsbedrägeri handlar inte om en dålig placering eller en dålig investering. Det handlar om ett bedrägeri. Det finns ingen investering från början. Finansinspektionen har bra information om investeringsbedrägerier om man vill läsa på lite. Och även om man själv inte känner att jag kommer drabbas av denna typ av bedrägeri för jag investerar ingenting. Nej, men du kan ha någon i din närhet som drabbas. Och det kan vara bra att vara påläst så att man kan hjälpa till om man märker av att det är någon som börjar fastna i den här fällan. Det första man ska tänka på är såklart att det finns inga snabba, enkla och säkra investeringar. Var skeptisk till alla som erbjuder dig investeringar på sociala medier, telefon eller mail. Gör aldrig affärer med företag som du inte känner till. Var försiktig med bank-ID och släpp inte in någon på datorn. För du vet aldrig vem som befinner sig på andra sidan luren. Kontrollera att företaget har tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva den verksamhet som de säger sig bedriva. Och undvik de företag som finns på Finansinspektionens varningslista. Och den informationen kan ni ju hitta på finansinspektionen.se eller fi.se. När vi sen då tittar på romansbedrägerier så ser vi att kontakten ofta startar via Facebook eller en datingsida eller andra sociala forum som finns online. Här är det också män och kvinnor som drabbas, men här är det övervägande kvinnor. Utifrån det perspektivet så utger sig bedragaren ofta för att vara en person med ett väldigt spännande yrke. Till exempel en tysk fältläkare på uppdrag av en hjälporganisation. Eller en amerikansk soldat som är stationerad i Afghanistan. Eller en kanadensisk oljeriksarbetare utanför Afrikas östkust. Och det här är alltså typexempel. Sen finns det mer extremexempel när bedragaren utger sig för att vara en kändis till exempel. De här typen av relationer blir väldigt snabbt intensiv och kärleksfull. Och sen när offret då, den utsatta, är känslomässigt investerad och övertygad om äktheten i relationen, så presenterar bedragaren en situation där den utsatta måste skicka pengar. Ofta är det ett löfte om att få dem tillbaka. För den här fiktiva karaktären som man har blivit förälskad i har alltid gått om pengar. Men de är svåråtkomliga just nu. Men den här situationen kan ju då handla om en sjukhusvistelse, en olycka som har skett. Konton har blivit frysta för de befinner sig i en krigszon och så vidare. När vi pratar med utsatta i romansbedrägerier så omnämner de ofta den här personen som, alltså bedragaren, som min sambo. Fast de aldrig har träffats i verkligheten. Men man är så emotionellt investerad i den här personen så att det finns liksom inga andra alternativ än att det här är äkta. Ja, hur skyddar man sig då mot romansbedrägerier? Ja, den är lite klurig, men man kan ju tänka lite på vad man delar med sig av i sociala medier till exempel. Vad har du för civilstatus om du är ute på Facebook till exempel? Man får också komma ihåg att står det att jag tycker mycket om katter, om jag har lagt ut en bild på min älskade katt, då kan bedragaren se det som en ingång inåt. Och jag ser att du har en bild på en katt, jag saknar min katt som befinner sig hemma i USA. Och så kanske man börjar prata lite grann. Det är ju en ingång. Man måste ha det medvetenhetstänket med sig. Träffar man någon i verkliga livet och man blir förälskad, då vill man ju gärna introducera den här personen för sin familj och för sina vänner. Träffar man någon digitalt så skulle jag rekommendera att man ganska snart ska introducera den här personen för sina vänner. Då kan man få en liten verklighetscheck. Så det är ju också ett tips. Finns det en anledning att dölja den här romansen? Då kanske man ska börja fundera på varför är det så. Lita inte på ditt omdöme när du är förälskad. Ja, vi blir väl kanske lite dummare när vi är kära. Så är det möjligen. Man kan också göra bakgrundskollar. Så om man träffar någon online så finns det alla möjligheter att kolla i olika forum. Stämmer de här bilderna överens med bilden som jag ser? Varför är det så att Skype aldrig fungerar så vi kan prata live? Så jag får se hans ansikte live till exempel. Och det sista är ju att skicka aldrig pengar till någon du bara mött på internet. Jag pratade med en kvinna som hade blivit utsatt och försökte få honom att förstå att det här var en bedragare hon var i kontakt med. Och jag frågade henne, nu har du skickat, jag minns inte beloppet nu, men kanske 300 000 kronor då till någon som är utsatt. Skulle du ge 300 000 kronor till din granne som du vet var grannen bor någonstans och som du kan jaga om grannen inte skulle betala tillbaka? Nej, det var ju inte. Det går liksom inte att begripa den liknelsen riktigt. Så prata med vänner och prata med familjemedlemmar. Skicka aldrig pengar till någon på andra sidan luren som ni aldrig har träffat. Den här bilden, Lurar på kärlek och miljoner, är en dokumentär som finns på SVT Play. Det är tre jättemodiga kvinnor som berättar om sina upplevelser och hur de blev manipulerade och lurade. Sen vill jag också slå ett slag för en sida då som jag nämnt tidigare som heter säkerhetskollen.se. Jag kommer visa de här sidorna sen där ni kan lära er lite mer. Men hur jobbar bankerna då? Jo, men arbetet för att förhindra att våra kunder drabbas av bedrägerier, det pågår dygnet runt, alla dagar i veckan. Transaktionsmonitorering, utveckling av säkerhetslösningar, informationsspridning som vi gör nu till exempel. Vi medverkar i forum med andra banker, med polisen. Vi försöker påverka lagstiftning, hitta gemensamma rutiner och system. Tillsammans med mycket mer. Jag vill skicka med er att våga prata om bedrägerier. Våga läsa på om bedrägerier, våga fråga om bedrägerier. Vi måste stoppa bedragarna tillsammans. Det är inte någonting som bara bankerna kan göra, eller polisen kan göra, eller ni kan göra. Det här måste vara ett samarbete mellan oss alla. Genom att hålla dig upplyst, som idag, genom att lära er hur bedragarna agerar och verkar, så kan ni stoppa dem. Och ni kan hjälpa era nära att stoppa dem. Gå in och titta på svårlurad.se, som är det bankgemensamma initiativet om telefonbedrägerier, för att motverka telefonbedrägerier. Om det är en annan sida jag ska tipsa om för att läsa på om bedrägerier, så är det Stöldskyddsföreningens sida som heter säkerhetskollen.se. Där finns så mycket mer information, inte bara om bedrägerier, men också om hur man ska tänka säkert på internet till exempel. Så säkerhetskollen.se. Sen har jag även listat Finansinspektionens och polisens hemsidor. Bankernas hemsidor har alltid information om bedrägerier. Och håller uppdaterade med nyhetssändningar och i dagstidningarna. Jag lämnar er med att komma ihåg de tre L:en. Lägg på. Lämna aldrig ut. Logga aldrig in. Så nu säger vi dem tillsammans en gång innan vi slutar här idag. Lägg på. Lämna aldrig ut. Logga aldrig in. Våga prata om det. Tack så mycket för er tid.
Du lyssnar till torsdagsstreamen här på Radio Nacka 99,9. Vi ska avsluta idag med ytterligare ett litet avsnitt ifrån den här temadagen. Nämligen trygghet i kollektivtrafiken. Och här får vi då lite information ifrån SL. Men den är lite kopplad till det som SL är lite stolta över att ha, nämligen Trygghetscentralen.
Det jag tänkte prata om idag, det är fokus på trygghet kopplat till händelser, otrygga händelser som kan ske i kollektivtrafiken. Alltså hur vi förebygger och hur vi hanterar dem när de dyker upp. För att vi har ungefär 800 000 resenärer som reser med SL varje dag. Jag kan inte kontrollera vilka personer det är. Så det kommer finnas personer som har andra mål med den resan än att bara ta sig från A till B. Så vi kan bara inte stoppa dem, det är olika människor. Däremot måste vi hantera så bra som möjligt hur vi jobbar med det. För vårt mål är att ni bara ska ta er från A till B utan att behöva bekymra er för något. Det är det som är målet. Vi ska ta er igenom en resa helt enkelt. Tryggt, säkert och störningsfritt. Så jag tänkte fokusera mest på det. Vårt grunduppdrag, öka tryggheten för SLs resenärer och personal. Jag kommer fokusera på resenärerna såklart, ni, och inte stå och prata om personal i 2 timmar. Vi har också problem med skadegörelse, såklart. Vi tillhör kollektivtrafiken. Det är en stor del av klotterkulturen att ge sig på kollektivtrafiken. Men det tänkte jag inte heller avhandla här. Taskigt att låta att jag säger vad jag inte ska prata om. Jag vill bara se till att fokusera på er helt enkelt. Jag tror ni vill. Det som ligger ner närmast i vardagen. Så jag tänkte börja med navet i vårt trygghetsarbete. Och det är SLs trygghetscentral. Det är alltså en ledningscentral som hanterar alla uppkomna ärenden som sker i kollektivtrafiken. Ringer ni SLs trygghetscentral, då hamnar ni direkt hos en operatör på centralen. Jag tänkte berätta mer om hur det funkar också. Men först bakgrundsinfo så att ni vet vad är ens trygghetscentralen. Vart kommer jag när jag hör av mig till SLs trygghetscentral? Det är en ledningscentral som sagt som är igång dygnet runt. Det är så att trafiken är igång dygnet runt och självklart vi också det. Så att det är inte bara så att ni ringer oss när ni är otrygga mellan 8 och 16 vardagar. Självklart, vi är igång dygnet runt. Och vi hanterar ungefär 100 000 ärenden per år. Och vad är ett ärende då? Det kan vara allt ifrån någon av er på väg hem. Idag ni ser en sovande person på bussen som ni inte lyckas väcka. Då kan ni kontakta oss. Så skickar vi dit en patrull som kollar hur den här personen mår. Och hanterar det helt enkelt. Men det kan också vara att tyvärr sådana samtal vi inte vill ha. Vi vill helst att de går till SOS. Men vi får också de samtalen. Vi tar ett exempel en 14-årig kille som ringer och säger att jag kommer hoppa framför nästa tåg i Brommaplan. Det är också sådana samtal vi måste hantera. Och varför jag tar det som ett exempel är att det visar hur hela kedjan behöver funka. Att det behöver funka sömlöst för att vi ska kunna hantera det här. Så att om jag till exempel sitter i centralen, jag fokuserar på det här samtalet med den här killen som ringer in. Medan min kollega stoppar trafiken, min tredje kollega kontaktar polisen eller SOS för att skicka dit närmaste patrull vi har. Och fjärde lägger upp en kamerabild till mig på videoväggen. Så att jag ser den jag pratar med och ser vilken effekt det får. Och det är ju såklart flera delar i samhället som behöver funka för att vi ska kunna hantera allt det här på ett bra sätt. Och det är samma trygghet vi levererar till er helt enkelt om ni ringer in och är med om en händelse. Så jag tänkte fokusera egentligen på den kontakten, trygghetscentralen. Jag tror att det är det som ligger er närmast när ni har någon händelse som dyker upp i kollektivtrafiken. Ni kan ringa trygghetsnumret som det heter, 020 120 25 25. Som sagt, dygnet runt. Ni kan också chatta med oss via SL-appen. Så i SL-appen och på SLs hemsida kan man chatta direkt med trygghetscentralen. Och chatten satte vi igång i 2020 september för att göra oss mer tillgängliga helt enkelt. Jag kan förstå att när man är i en otrygg situation och ska göra något man själv inte är van med eller känner sig otrygg med. Och det här är även om det är ett förhållande med vänner, familj på jobbet. Ska jag göra någonting som jag är lite otrygg med, då kommer jag söka ursäkt att inte göra det. Det kan vara till exempel att du är rädd, ganska påtagligt, att du kan råka illa ut för att du ringer framför någon som orsakar ett problem. Det kanske inte alltid är jättesäkert såklart. Men det kan också vara att ni har inte koll på vilken buss ni är riktigt. Ni är nervösa att andra ska höra er och inte gillar uppmärksamheten. Det kan finnas massa anledningar att man inte hör av sig. Vårt jobb är att försöka se till att man faktiskt minskar på de här ursäkterna att inte höra av sig. Och att man kan skriva med oss är en del i det helt enkelt. Och när ni ringer oss så svarar vi. Jag tänkte inte visa massa siffror här. Men jag har bara sett 92% av alla våra samtal till trygghetscentralen från allmänheten svarar vi inom 20 sekunder. Och ja, mer än en på 100 behöver vänta. Eller färre än en på 100 behöver vänta i mer än en minut. Så att vi svarar när ni ringer. Och när ringer man oss då? Ni kan kontakta oss när det är stökigt ombord på bussen. Om någon person stör omgivningen och ni känner er trygga av någon särskild anledning. Jag brukar säga så här, tänk enkelt att syftet med hela trygghetsnumret är att vi ska täcka gapet mellan att man inte larmar och att man ringer 112. Det finns ju massa grejer som kan hända däremellan. Vi ringer ju inte 112 på minsta sak som händer. Men reser ni kollektivt, då kan ni ringa på minsta sak som händer. För vi vill ju hantera de situationerna, helt enkelt. Och en stor grej vi trycker på är också det vi kallar för kollektivkurage. Många här är äldre och mer erfarna och troligen bättre på att hantera mycket situationer än vad till exempel unga personer är. Och då tror jag att ni gör bättre bedömningar när man borde kontakta någon och ta ett större ansvar och larma, hoppas jag. Vi vill att man kontaktar för andra också som råkar illa ut. För de själva kanske är i en situation där de inte kan höra av sig av olika anledningar. Så som jag brukar kontakta, jag envisas med allt att ha kvar den här bilden. Kontakta hellre oss en gång för mycket än en gång för lite. Alltid. Vad gör trygghetscentralen? Som sagt, vi är en larmcentral. Så ringer ni in, ni kommer direkt till en trygghetsoperatör. Trygghetsoperatören har kontakt med flera olika trygghetsresurser som jag tänkte prata om senare. Men också koll på kameror som täcker hela kollektivtrafiken i princip. Så på stationer, i busstorg och på våra pendelbåtsbryggor. Vi har ju pendellinjer också som tillhör SL-trafiken. Så har vi kameror som har live streaming till trygghetscentralen. Alltså trygghetscentralen ser de här 5000 kamerorna live. Så ringer ni in, ni kanske har problem på slussen. Ser en person som inte mår så bra. Då lägger vi upp kamerorna där och så kan man se vad som händer på situationen. Och det gör ju, vi använder ju kamerorna inte i utredningssyfte framförallt. Men för att kunna bedöma lägesbilden på en situation. Det låter ganska torr när jag säger så. Vi vill helt enkelt veta vad som händer så vi kan veta hur många resurser ska vi skicka dit. Ska vi stoppa trafiken? Ska vi stänga av strömmen? Och så vidare. Allt för att hantera så säkert och tryggt som möjligt. Och där är kameran en jättestor hjälp för oss. Nu tänkte inte jag gå jättemycket på det här. Tiden är inte jättelång. De resurserna, det jag kallar för trygghetsresurser som ni ser ute. Det är alltså ordningsvakter. Det är trygghetsvärdar och egendomsväktare. Och varför jag lyfter de här är ju att i våra undersökningar om vad som får personer att känna sig trygga. Så är det ju att jag ser uniformerad personal ute. Och det kan vara allt från poliser till kundservicevärdar, informationsvärdar. Alltså någon vuxen person i någon form av funktion. Det vi kallar västar bara ibland, ett enkelt uttryck. Skapar trygghet. Då vet man att det finns någon där med ett ansvar för att höra av sig och larma. Och egentligen, nu blir det lite motsägelsefullt nu när du nämnde föraren här. Men all trafikpersonal som jobbar åt SL. Alltså förare, stationsvärdar, det vi kallar för spärrvakter förut. Alla de här rapporterar till trygghetscentralen och är en del av vårt lägesbildsnät så att vi vet vad som händer i Stockholm och utefter det kan planera våra resurser. Ni var inne på lite om klotter tidigare från kommunen. Och då tänkte jag ta de här bilderna. Ni kanske känner igen det här bättre än någon annan egentligen. Så här kunde det se ut i tågen på slutet av 80-talet. När klotterkulturen var ganska ny och vi inte var så bra på att jobba med det. Då kanske man inte förstod att när man är i en sån här vagn och den är helt nedklottrad. Då känner många att nu är jag i en miljö där jag inte har någon kontroll. Här kan man göra vad man vill. Det finns ingen myndighet här som har ordning. Liksom, för här är det total anarki. Och det har vi jobbat med ganska hårt. Vi vill inte ha någon klotter in till våra stationer heller. För att det vi jobbar mycket med i vår samverkan med kommuner och lokalpolisområden är vi misslyckas med vårt uppdrag att ni åker kollektivtrafik och kanske väljer bilen. Om ni känner er otrygga på vägen till och från stationen också. Så att det inte bara är SLs område vi jobbar, utan vi försöker jobba i hela regionen. Så att det är tryggt.
Tyvärr så hinner vi inte med mera utav det här inslaget. Vill ni höra hela så kommer det att finnas i vårt programarkiv om någon dag eller så. Så kan höra hela. Det är inte så mycket kvar, men det finns ju ändå kanske saker och ting som intresserar, i alla fall när det gäller den här trygghetscentralen. Ja, du har lyssnat till torsdagstimmen och är ansvarig för programmet är Radioföreningen Nacka och själv heter jag Sture Djupenström. Och du vet ju att du alltid är välkommen att höra av dig. Sture@radionacka.se om du vill vara med eller har någonting som du vill att vi ska kanske ta upp på något sätt. Men tills nästa torsdag, hej och ha det så bra.